بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا الله يبلكمنا بكم إدواء بحول الله تعالى أتبرى لأسى حديثا فرون دن بالسنة بوكن بلوغ المرام av al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Och för de som känner till boken så är egentligen Bulugh al-Maram en fiqh-bok, eller hur? Den handlar om wudu, salat, tahara. Men subhanallah, al-muallif, författaren, avslutade boken med kitab al-jami' om boken som handlar om olika saker, som handlar om etik, al-adab, moral, al-akhlaq, vad handlar om zuhud, avhållsamhet i dunya, handlar om dua, silatul arham och så vidare. Och vi kommer inshallah att läsa från detta kapitel. Utvalda, eller vi kommer läsa haditherna från detta kapitel. Så vi kommer prata om al-adab wal-akhlaq och hadihi al-umur inshallah och ta'ala. Och al-adab wal-akhlaq är någonting som varje muslim är i behov av. Islam är en omfattande religion som täcker alla aspekter. Ma farratna fil kitabi min shay. Islam är inte bara en religion som handlar om en viss inriktning eller egenskap, utan islam genomsyrar hela vårt vardagliga liv. Handlar om allting. Och god karaktär är väldigt avgörande för människan. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam säger i en sahih hadith: innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Allah skickade mig för att fullborda människornas goda karaktär. Folk har genom alla tider haft vissa karaktärsdrag. Vissa har varit bra, vissa mindre bra. Så Muhammad alayhi salatu wassalam säger här att han har skickats för att fullborda människans goda karaktär. Och det här finner vi också i profetens liv alayhi salatu wassalam. Den bästa människan som gått på jorden, vem är det? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eller hur? Och han var den människan som hade den bästa karaktären. Wa innaka la'ala khuluqin 'adhim. Allah subhanahu wa ta'ala säger att du besitter sannoliken en hög karaktär. Wa Anas radiyallahu anhu sa om profeten Muhammad alaihi wasallam, "Annahu kana ahsanu nasi wajhan wa ahsanuhum khuluqa." Att han hade den vackraste karaktären och det vackraste utseendet. Och det här är Muhammad alayhi salatu wassalam. Då man kom till Aisha radiyallahu anha och frågade henne om profeten Muhammeds beteende alayhi salatu wassalam. Hur är hans akhlaq? Vad var hennes svar? Är det någon som vet? Kaifa kana khuluquhu? Kana khuluquhu al-Qur'an. Hans karaktär var som Qur'anen. Vad menas med detta? Jo, att det som Allah har uppmanat till gjorde han. Det som Allah har förbjudit lät han bli. Kana khuluquhu al-Qur'an. Så vi muslimer är i största behov av att lära oss denna etik, denna moral och detta goda uppförande. För att inshallah bli bättre människor. Och det finns massor med hadither som handlar om dygden av god karaktär, förträffligheten av god karaktär. Det har nämnts i många autentiska hadither att det är det tyngsta på domedagens våg. Att det är det som kommer att föra oss närmast till Allah. Man är mest älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. De troende med den mest fullkomliga iman i dem med den bästa karaktären. Alla dessa hadither tyder på god karaktär. Och profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa en väldigt fin hadith. Han sa: innakum la tasa'una an-nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum bastul wajh wa husnul khuluq. Här så säger Rasulullah alayhi salatu wassalam att ni kommer inte vinna folks kärlek med era pengar, utan ni kommer att vinna deras hjärtan med ett leende på ansiktet och er goda karaktär. Och denna hadith finns berättad av al-Bazzar och Sheikh al-Bani säger att den är hasan. Subhanallah. Ni kommer inte vinna folks kärlek med vad? Med pengar. Om du har dålig akhlaq, dålig karaktär, och du ger folk pengar, de kommer ändå inte tycka om det. De kommer tycka att han var schysst, men de kommer inte tycka om det. Taib. Men subhanallah, du vinner folks kärlek med vad? Ett leende på ansiktet, bastul wajh, och att du har god karaktär. Subhanallah. Med dessa egenskaper kan människan nå de högsta av nivåer i detta liv. Så pass att profeten Muhammad alaihissalam sa att personer med god akhlaq når nivån av den som ber på natten och fastar på dagen i sin belöning. Så väldigt angeläget att vi muslimer försöker att lära oss om god karaktär och att vi förbättrar vår karaktär. Det är också jätteviktigt. Vissa säger, men jag har ingen bra akhlaq. Jag är dålig. Jag har inte sabbar, jag är arg och så vidare. Jag har dålig akhlaq. Och yasteslim, han kapitulerar, han accepterar läget. La wallahi, det är fel. Du måste kämpa. Du måste kriga med dig själv och försöka bli en bättre människa. Mujahadat al-nafs. Och därför så säger profeten Muhammad alayhi salatu wasalam, wa ana za'imun baytun fi a'la al-janna liman hasuna khuluqa. Och hasana khuluqa. Till den som förbättrar sin karaktär garanterar jag ett hus i det högsta paradiset. Så han sa den som förbättrar sin karaktär. Vilket betyder att man kan förbättra sin karaktär. Man ska inte säga om jag är snål, kallas jag snål. Jag är otålig. Utan man ska kämpa med sina tillkortakommanden och brister. Och alltid försöka bli en bättre människa. Ta in. Och för att ha bättre karaktär så måste vi veta vad bättre karaktär är för någonting. Och vart lär vi oss god karaktär? I Koranen och Sunna, eller hur? Och därför måste vi studera haditherna, vi måste studera Koranverserna för att inshallah och ta'ala försöka lära oss den profetiska karaktären alaihi salatu wassalam och implementera den i våran vardag. Och vi hoppar nu till den första hadithen som författaren tar upp i detta kapitel. Och det är en väldigt mäktig hadith, hadithun azim. Och Allah alam, vi kanske inte ens hinner förbi denna hadith idag. Och en hadith som ni alla känner till, men den har otroligt mycket lärdomar. Och det är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: Haqqul muslimi ala al-muslim sittun. Muslimen har 6 skyldigheter jämt emot den andra muslimen. Idha laqitahu fasallim alayhi. Om du träffar honom så hälsa på honom. Wa idha da'aka fa'ajibhu. Och om han bjuder dig, acceptera då hans inbjudan. Wa idha stansahak fansahhu. Och om han ber dig om råd, ge honom råd. Wa idha atasa fahamid Allah fashammithu. Och om han nyser och säger alhamdulillah, så gör dua för honom. Wa idha marida fa'udhu. Och om han blir sjuk så besök honom. Wa idha mata fatba'hu. Och om han dör så följ honom, yani hans begravning. Och denna hadith är berättad av al-imam Muslim. Taib. Den här hadithen är mäktig. Där så säger profeten alayhi salatu wassalam: Haqqul muslimi ala al-muslim sitt. Och en annan hadith, khams. Att muslimen har 6 skyldigheter jämt emot sin broder. En fråga. Har vi bara 6 skyldigheter mot varandra eller mera? Mera, no. Men profeten alayhi salatu wassalam, han gör det inte svårt för folk. Han nämner ibland enkelt. Han säger, den som gör 2 saker går till Jannah. 2 saker leder till helvetet och så vidare. För att människorna lättare ska komma ihåg. Och det betyder inte att vi bara har 6 skyldigheter jämt emot varandra. Utan vi har många. Men här är 6 viktiga skyldigheter som vi ska tänka på. Okay? Och det är också som ulema säger, från husnu ta'lim, ett gott utlärningssätt, att nämna siffror. Säg 6 saker. Och så nämner jag hadithen. Om jag bara säger de här 6 sakerna utan att nämna siffran 6, kanske du glömmer bort 1 eller 2 saker. Men om du vet att det är 6, då måste du tänka, vilken är det jag har glömt bort? Så att det är ett väldigt vanligt sätt som profeten använde alaihi salatu wassalam. Så vi muslimer har skyldigheter jämt emot varandra. Vi har skyldigheter och rättigheter jämt emot varandra. Det är också viktigt att Allah subhanahu wa ta'ala har gjort mellan oss rabita. Allah har gjort ett brödraskap mellan muslimerna. Innamal mu'minuna ikhwa. Allah säger att de troende är bröder. El muslimu akhul muslim. Muslimen är en broder till den andra muslimen. Så vi har skyldigheter mot varandra. Brödraskap. Och det här brödraskapet som Allah har gett oss är från Allahs största gåvor. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا فهذه الأخوة الإيمانية ده Brödraskapet i islam är från Allahs ni'ma, som han säger i surat Ala Imran, som Allah azza wa jall har gett till oss. Och det här brödraskapet som vi har ska stärkas. Och det ska kvarstå, det ska bestå, det ska inte upplösas. Därför finner vi att islam har uppmanat till allting som stärker brödraskapet, eller uhuwa. Och islam har förbjudit allting som försvagar och splittrar mellan muslimer. Väldigt vackert. Om du kollar i sunna och Koranen finner vi detta. Att islam uppmanar till allting som stärker, yani brödraskapet mellan oss. Och varnar för allting som splittrar oss muslimer. Nah. Den första punkten som nämndes i hadithen, här nämndes sex saker. Och den första är إذا لقيته فسلم عليه. Den första skyldigheten är att du ger salam till en annan muslim. Du säger assalamu alaikum. Och det här är en, mashallah, en väldigt vacker sak som Allah subhanahu wa ta'ala har gett denna umma. Att han har gett oss denna hälsning. Assalamu alaikum. En fråga. Vi säger assalamu alaikum 10, 20, 30, 40 gånger om dagen. Vad betyder assalamu alaikum? När du säger assalamu alaikum till en broder, vad är det du säger för någonting? Vad är det du gör för någonting? Dua, bi'ish. Med vad? Biljanna? Ja? Vad betyder assalam? Fred. Man brukar översätta till frid. Men egentligen på arabiska assalama kan betyda att man skonar sig från ondska. Ja, man säger salamak Allah. På arabiska är ni må du skonas från ont. Må du skyddas från allting ont. Taib. Så vissa ulema säger här att assalamu alaikum är dua, som ni sa. Yani, må du skyddas från ondska. Må Allah skydda dig från allting ont. Okej? Okay. Andra ulema säger att assalam här är från Allahs namn. Allah han är assalam. Fa inna Allaha huwa assalam. Allah han är assalam, som det har nämnts i Koranen och i sunna. Och när du säger assalam, du nämner Allahs namn, så är det baraka. Det är khair och det är baraka. Taib. Men det är också här som vi sa dua. Assalamu alaikum. Må frid vara med dig. Må du skonas från ont. Och här är, subhanallah, en viktig sak som ulema nämner. Och det är att när en person säger till dig assalamu alaikum, så känner du dig bekväm med personen. Du känner dig trygg med personen. Han ber till Allah att du ska skyddas från ont. Kommer han då att skada dig? Nej. Du känner dig bekväm. Tänk dig här, du går ute. Vad är det? Vivalla. Två på natten, det är massa kriminella och så vidare. Och du är rädd. Och de säger assalamu alaikum. Direkt, du blir trygg, eller hur? Du känner dig avslappnad. Han kommer inte skada mig, eller hur? Du vet, han sa assalamu alaikum, khalas. Han är min broder, han vill mig väl. Eller hur? Om du träffar en muslim och du säger till honom assalamu alaikum, och han kollar på dig bara sådär, gå förbi. Du blir rädd, eller hur? Vad har jag gjort? Vad är det för fel med mig? Vad är det för fel på honom? Kommer han slå mig? Eller hur? Så afshu salama bainakum. Vi ska sprida salam sinsemellan. Och subhanallah, min alamat i sa'a, från domedagens tecken, är att salam kommer vara bil ma'rifa. Att folk bara kommer att hälsa på dem som de känner. Yani folk de inte känner, ma fi salam. De kommer inte hälsa. Och det här går emot sunna. Profeten Muhammad alayhi salam har lärt oss att vi ska hälsa på dem vi känner och dem vi inte känner. Han sa inna afdal al-a'mal it'am at'am wa taqra'u salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Bukhari Muslim. Den bästa av gärning är vad? Hadithen. Bästa av gärningen är att mata folk och att hälsa på dem du känner och dem du inte känner. Inte bara hälsa på dem du känner. Om han är muslim, assalamu alaikum. Hälsa. Afshu salam, sprid salam. Och subhanallah, det finns jättemycket belöning i att säga assalamu alaikum. Vi frågar våra yngre personer här. Hur många hasanat får man när man säger assalamu alaikum? Vet du? 10 hasanat, mashallah. 10 hasanat. Om man säger assalamu alaikum wa rahmatullah, hur många hasanat? 20. Och barakatuh? 30. Subhanallah. 30 hasanat. Och subhanallah, på yawm al-qiyamah, en hasanat kan vara avgörande. Vet ni det? Du kommer att stå framför Allah. Dina gärningar kommer att vägas på al-mizan, vågskålen. Två vågskålar. Al-hasanat och sayyiat. Ja, om din vågskål med goda gärningar är tyngre, för hår för Isha till radia, han kommer vara i paradiset. Men om vågskålen med synder är tyngre, för ummuhu hawiya, han kommer vara i helvetet. Men vad händer om de är lika? De är lika. Yani en miljon synder, en miljon goda gärningar, till exempel. Hade du haft en hasanat till, det hade vägt tyngre. Så tänk dig på domedagen, du kanske tänker en hasanat. Wallah, jag skulle ha sagt salam alaikum en gång, jag skulle ha haft 10 extra hasanat. Så man ska alltid försöka samla på sig så mycket som möjligt. Så mycket goda gärningar som möjligt i det här livet. Det här är en belöning för att säga assalamu alaikum. En annan god gärning eller belöning som också finns i att säga assalamu alaikum är det som berättas i hadith Abi Huraira radiyallahu anhu i Sahih Muslim. Där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam säger la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Ni kommer inte gå in i paradiset så länge ni inte är troende. Wa la tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabu. Och ni kommer inte att vara troende tills ni älskar varandra. Ska jag inte berätta någonting för er? Om ni gör det så kommer ni att älska varandra. Afshu salama bainakum. Sprid salam bland er. Så kolla här. Den sista saken som nämndes i hadithen var att säga salam. Och den första saken som nämndes det var att gå in i paradiset. Kolla här på kedjereaktionen. Assalamu alaikum leder till vad? Al-mahabba. Kärlek mellan muslimer. Och kärlek mellan muslimer leder till vad? Al-iman. Och al-iman leder till vad? Al-jannah. Subhanallah. Så kolla här. Det är från asbab dukhul al-jannah. Orsaken att gå in i jannah är att säga assalamu alaikum till sina bröder i den här religionen, mashallah. Assalam har också många, vad kan man säga, vardagliga nyttor. Till exempel, assalam skyddar från shaitan. Vet ni det? Är det någon som vet när? Hadith Jabir i Sahih Muslim. När du kommer in i hemmet. Profeten alaihissalam sa, om du säger assalamu alaikum när du kommer in i ditt hem, du nämner Allahs namn, så kommer shaitan och säger till sin kompis, vi har ingen sovplats. Yani, vi går någon annanstans. Vi sover hemma hos någon annan ikväll. Och om du säger bismillah när du äter, då säger shaitan, vi har ingen mat. Men kommer man in i huset utan att nämna Allahs namn, ingen salam, ingenting, man äter mat utan att säga bismillah, då säger shaitan, kom, här kan vi sova och äta. Så subhanallah, det skyddar från shaitan. Och Rasul alaihi salatu wassalam, han sa, إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. Han sa här, om du kommer in till din familj så ge salam. Det kommer vara baraka, välsignelse för dig och din familj, för ditt hushåll. Och hadithen är hasan, det finns i Tirmidhi. Så att det är sunna när man kommer hem. Du öppnar dörren, du säger assalamu alaikum. Men om ingen är hemma, du kommer hem först från skolan, från jobbet, ingen är hemma, ska man ändå säga salam alaikum? Ja, det ska man. Det blir baraka i huset. Och inshallah, det kanske finns änglar och så vidare. Så det ger din salam när du kommer in i huset. Taib, en fråga här. Det är en muslims skyldighet att hälsa på sin broder. Den här hadithen nämner skyldigheter. Och al-ulama har sagt att vissa av dessa skyldigheter vi muslimer har jämt emot varandra är wajib, obligatoriska. Och vissa av dem är sunna. Och vissa av dem är fardul ain, alla måste göra dem. Och vissa av dem är fard kifaya, vissa måste göra dem. Att säga assalamu alaikum till en muslim, jumhur al-ulama, de flesta ulama säger att börja med att hälsa är sunna. Det är starkt rekommenderat, yani sunna muakkada, att säga assalamu alaikum. Taib. Däremot att om besvara en hälsning, om någon säger assalamu alaikum till dig, då är det wajib att besvara hälsningen. Hänger ni med? Det är sunna att säga salam, men det är wajib att besvara. Och vad är beviset för det? Allah subhanahu wa ta'ala säger, wa idha huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Att om ni hälsas med en hälsning, så besvara den då med en likadan, eller besvara den med en bättre eller en likadan. Surat an-Nisa. Så det här är amr, beordring från Allah. att du måste besvara. Om någon säger till dig specifikt assalamu alaikum, då måste du säga wa alaikum assalam. Och här nämner Allah att du måste svara med minst lika mycket. Och vi har ju nämnt att det finns tre olika salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Okej? Okay? Så om personen säger till dig assalamu alaikum, då räcker det med att du svarar wa alaikum assalam. Men det är bättre att du lägger till wa rahmatullah och ännu bättre wa barakatuh. Om personen säger till dig assalamu alaikum wa rahmatullah, räcker det då med att du säger wa alaikum assalam? Nej, då har du inte hälsat med en likadan och inte en bättre. Så det måste vara likadan eller bättre. Ta in. Nå. En annan fråga som här ulema nämner, som till exempel det nämns i fiqhboken Al-Iqna, så säger de att börja med att ge salam i sunna. Och det är sunna kifaya för en jamaa. Yani om vi är en grupp och en person kommer in i moskén nu och säger assalamu alaikum, måste alla svara? Nej, det räcker med att en svarar. Det är lugnt, en person svarar. Och han säger också att om vi är en grupp, eller du är med en kompis, och ni skiljs åt och sen träffas igen, då är det sunna att man förnyar hälsningen igen. Och det finns en sahih hadith att en sahaba gick, om de gick förbi ett träd eller sten mellan dem, så brukar de ge ny salam efter stenen eller trädet. Subhanallah. Hasanat, mashallah. Taib, en annan fråga. Du vet att det finns en person, han brukar inte ge salam. Betyder det att du ska låta bli att säga salam alaikum till honom? Du ska ändå försöka. Du ska ändå försöka och lära honom eller påminna honom om denna hälsning. Taib. Och tyvärr är många idag, subhanallah, även när man har varit i muslimska länder, du kommer in i affären eller någonting, han säger marhaba. Alhamdulillah, marhaba, fint mashallah. Men ännu finare att säga assalamu alaikum, eller hur? Eller i Sverige, hej, tjenare, läget. Du kan säga så, men börja med assalamu alaikum. Assalamu alaikum, läget. Assalamu alaikum, marhaba. Assalamu alaikum, kif hala, kif al-ahal, och så vidare. Taib. Så att man börjar med assalam. En annan fråga som Sheikh Uthaymin tar upp här i förklaringen, kanske lite djup, men i alla fall det är bra att veta. Jag ska hälsa på den här killen. Kan jag säga till honom assalamu alaikum? Med på arabiska kum, det är plural. Må frid vara över er. Eller måste jag säga assalamu alaik? Singular. Kan jag säga plural till en person? Kan jag säga assalamu alaikum till en person? Nam, det är juz. Det går, och sheikhen säger att det här är ta'zimen, för att visa respekt för personen. Eller att man också hälsar på al-malaika. Man hälsar på personen och hans änglar. De är flera. Han är inte själv. Han har med sig al-hafada, al-kataba, änglarna som skriver. Taib. Så man kan säga assalamu alaikum även om det är en person. En annan fråga. Kan man säga salamun alaikum? Salamun, inte assalam, obestämd form. Det går, man får säga. Det är tillåtet att säga salamun alaikum. Som han nämner här, att det är tillåtet. Jag kan tappa till ayah. السلام عليكم احسنت في الجنه تهيه وكذلك تهيه ابراهيم عليه السلام لما دخل عليه الملائكه نعم فديتي لوتت السلام عليكم اتسيا på det sättet, men det vanligaste att man säger assalamu alaikum. طيب, det är också sunna, så här säger ulama, att ge salam när man skiljs åt, när man träffas och när man ska gå. När jag ska gå, jag säger wa alaikum assalamu alaikum innan jag går, så när man träffas och när man skiljs åt. Och det är också sunna när man träffas att man tar i handen, eller musafaha. Finns det belöning i att ta en muslim i handen? Vilken belöning? Någon som vet? Ahsant, ahsant. Synderna ramlar ner, som det sades i hadithen. Men Al-musafaha betyder inte att skaka hand. Man brukar översätta till att skaka hand. Men i islam, det som är sunna är att ta i handen, inte att skaka. Skaka, det är det man gör här i de här länderna. Men islam, al-musafaha, är att ta personen i handen. Assalamu alaikum. Och håll handen still. Taib. Så att ta personen i handen är en sunna. Och också om man har varit på en resa kan man till och med krama personen. Det är också sunna, som profeten gjorde, alaihi salatu wassalam. Taib, det här var lite kort beträffande att ge salam. Vi går vidare till nästa punkt. Och det är att acceptera inbjudan. Kom ihåg det, sex saker i hadithen nämndes. Den första kanske är den största, att ge salam, för det är någonting, ett väldigt stort ämne. Den andra punkten som nämndes i hadithen är وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. Om du blir inbjuden, acceptera. بعد ان شاء الله الله يحفظ عفوا واذا دعاك فاجب om du blir inbjuden, acceptera. Inbjuden till vad? Om han har en inbjudning, han bjuder på mat, han säger kom fika hemma hos mig, kom och käka hemma hos mig på lördag klockan 5 eller någonting, så är det rekommenderat att gå dit. Ulema säger här att om det är en om det är walima, walima till urs, om det är en bröllopsfest, då är det wajib att gå. Häng med här. Du måste veta, vi sa att vissa av dessa skyldigheter är wajib och vissa är sunna. Obligatoriska, rekommenderade. Att acceptera en generell inbjudan, sunna, muakkad, starkt rekommenderad. Att acceptera en inbjudan till en walima, bröllopsfest, wajib, enligt de flesta ulema. Okay? Och beviset de använder är hadithen där Rasulullah alayhi salatu wassalam sa فَمَنْ دُعِيَ فَلَمْ يَجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Den som bjuds till en walima och inte kommer har varit olydig mot Allah och hans sändebud. Och han sa إِذَا دُعِيَ أَحَدَكُمْ إِلَى وَلِيمَةْ عُرْسْ فَلْيُجِبْ. Muslim. Om ni blir inbjudna till en bröllopsfest så måste ni acceptera. Taib. Så, om din kompis säger kom till mig nästa lördag klockan 5, jag bjuder på mat. Är det wajib eller sunna att gå dit? Sunna. Okej. Okay. Om han säger jag gifter mig nästa helg, jag har fest klockan 5, wajib eller sunna? Wajib. Okej. Okay. Men ulema säger här också wajib om du kan gå. Tänk om du jobbar, du har fast schema, du kan inte komma, du kan inte få ledigt. Hallas. Ingen synd på dig. Du är musafir. Hallas, man fischer. Du är sjuk. Man fischer. Du tar hand om din sjuka mamma. Behöver inte gå. Hallas. Men då är det också sunna att man kanske ursäktar sig. Man ringer och säger afwan, jag kan tyvärr inte komma. Man lämnar återbud och säger att jag skulle vilja komma men jag kan inte komma. Så att din broder känner att alhamdulillah, han har inte bara dissat mig som han säger. Han har inte bara negligerat mig, utan han hade verkligen en giltig ursäkt att inte komma. Nej. Och ulema säger också att man behöver inte heller gå på en fest eller inbjudan om man vet att det förekommer synder där. Om man vet att det är en haramfest eller någonting sånt. Då ska man inte gå dit. Förutom om du går dit för att ge nasiha till exempel. Det är en annan sak. Men du vet att det är haram, folk dricker alkohol och det hög musik och dansar och allt möjligt. Alltså, gå inte dit. Det har inte att göra med den här hadithen. Utan vi talar här om en fest som är inom islams ramar. Den, mashallah, har vi de här två bestämmelserna på. Nej. Den tredje egenskapen som nämndes i hadithen. Nej. إِذَا اسْتَنْصَحَكْ فَانْصَحُ. Om din broder ber dig om råd, så ge honom råd. är också en väldigt fin egenskap. Att man ger varandra nasiha. En muslim ger nasiha till en annan muslim. Och det här är en egenskap som kommer från våra profeter. Allah säger wa ana lakum nasihun amin. Och jag är en uppriktig rådgivare till er. Att ge nasiha. Rasul alayhi salatu wassalam sa ad-din wa nasiha. Religionen är att ge uppriktiga råd. Uppriktighet, uppriktiga råd. Och kan sahaba radiyallahu anhum också, de brukade göra bay'a, att ge varandra nasiha, att ge varandra råd. Som det berättas från Jabir ibn Abdullah, bay'atu rasulullahi alayhi salatu wassalam ala iqamati as-salah wa ita'i zakah wa nusuh li kulli muslim. Han sa, jag gav en trohetsed till Rasulullah alaihissalam att be, betala zakat och att ge nasiha till alla muslimer. Och hadithen finns i Muslim. Att ge nasiha är också ett bevis på ens iman. Rasul alaihissalam säger att ingen av oss är sant troende tills han älskar för sin broder det han älskar för sig själv. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi min al-khayr. Vi är inte sanna troende tills vi älskar och önskar för våra bröder det vi önskar för oss själva av det goda. Mafhum al-mukhalafa, att vi, det är inte heller från iman att önska ont för folk. Vi vill inte bli sjuka, vi vill inte skada de fattiga och så vidare, då ska vi inte heller önska det för andra människor. Men vi ska önska det bästa för våra bröder. Och här är ikhwa, det här är inte bara tomma ord. Jag önskar gott för muslimerna, sen du gör ingenting. Det är ma'kul, eller? Det är logiskt. Ja. Om du önskar gott för folk, då kommer du göra gott för folk, eller hur? Du önskar gott för folk, du kommer att ge dem råd. Din broder, han kan ingenting om bilar. Han ska gå och köpa en bil och du vet att det är sämsta affären. Sämsta bilen, högsta priset. Den kommer krascha om en vecka. Och du bara är tyst. Låt han köpa. Vill du honom väl? Wallah, om du vill honom väl, du kommer säga, broder, köp inte bilen. Eller hur? Han ska gifta sig med en kvinna. Eller en kvinna ska gifta sig med en man. Och du vet att den här personen är inte bra. Ge nasiha. Så som du önskar för dig själv, ska du önska för din broder. Och det här uppenbarar sig i att visa folk, att ge goda råd till folk. Inte bara att man är tyst. Därför berättas det från flera av salaf att de brukade säga Rahimallahu amran imran ehda ilayhi ujubi. Och Allah har rahma över en person som visar mig eller skänker mig mina brister. Det är fint, mashallah, att man ger varandra råd. I det här tyvärr, de här samhällena, det är yani nefsek. Sköt dig själv, bry dig om dig själv. Eller hur? Och tyvärr många, vad säger de om araberna? Malak dakhl. Lägg dig inte i. Det är mitt privatliv. Jag vill dig bara väl. Jag vill ingenting dåligt. Jag vill inte ha någonting för dig. Jag vill bara att ge dig råd. Att ge nasiha är en väldigt fin egenskap som vi sa. Och ulema säger här att om det är ibtidaen, eller om han frågar, så ska du ge nasiha. Om du kan, om du inte vet. Han kommer till dig och säger, brorsan, jag ska köpa en bil, så, och du kan ingenting om bilar. Ska du ge honom nasiha? Ska du säga, köp inte? Eller säga, afwan, jag vet inte. Fråga någon annan, eller hur? Om jag visste, jag skulle berätta. Jag vet inte, tyvärr. Eller hur? Det är också nasiha. Så att man ger den nasiha som man kan. Och det är viktigt. För som profeten alaihissalam sa, vi muslimer är som speglar för varandra. Al-mu'minu mira'atu akhi. Hadith Hassan. Vi muslimer är speglar för varandra. Och vad gör en spegel? När jag ser spegeln, jag ser någonting fel, jag tar bort den. Eller hur? Samma sak, när jag ser någonting fel hos min broder, jag rättar till honom. Och det här är viktigt, ja ikhwa. För vi muslimer, vi är svaga. Och khuliqa al-insanu da'if. Vi har brister. Och ibland vi kommer bort. Vi hamnar i rafla. Vi kommer bort från Allah. Vi hamnar i en bubbla, kan man säga. Dunya bubbla. Och ibland, wallahi, man ser inte sina egna brister. Men så kommer någon och säger till dig, broder, vad håller du på med? Det är fel, det är oislamiskt beteende, du borde göra så. Din fru kanske ger dig nasiha. Och du tänker, subhanallah, det är sant. Eller hur? Och då kommer man tillbaka till sig själv. Så vi är i behov av att ge varandra uppriktiga råd. Hela tiden. Så att på så sätt stärka varandra. Att komma tillsammans. Och yani, förbättra varandras tillstånd. Den fjärde egenskapen i hadithen, det är att om en muslim nyser, idha atasa fa hamid Allah fa shammithu. Om han nyser och säger alhamdulillah, så ska du göra dua för honom. Okej. Okay. Islam har lärt oss att Allah subhanahu wa ta'ala tycker om al-atas. Allah tycker om att man nyser. Och han ogillar att man gäspar. Att nysa ifrån Allah och att gäspa ifrån shaytan. Okej. Okay. Så han sa, alayhi salatu wassalam, att någon av er nyser, så ska han säga alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhu, och hans broder ska säga yarhamukallah. Yarhamukallah. Och då ska han svara tillbaka yahdikumullah och yuslih balakum. Taib. Det här är det som är sunna, som det finns i Bukhari. Så man nyser, vad säger man? Alhamdulillah. Om jag nyser och säger alhamdulillah, vad ska du säga? Yahamukallah. Och jag ska säga yahdikumullah och yuslih balakum. Det här är sunna. Vissa ulema argumenterar med att det är wajib. Om han säger alhamdulillah, du hör honom, är det wajib för dig att besvara. Vad är beviset på detta? Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, idha atasa ahadakum wa hamida Allah kana haqqan ala kulli muslimin yasma'uhu an yaqulu yarhamakallah. Rawahu al-Bukhari. Kana haqqan. Här så säger profeten alayhi sallallahu alayhi sallam att om en muslim nyser, eller någon av en nyser och säger alhamdulillah, så är det en skyldighet för varje muslim som hör honom att säga yarhamakallah. Haqqan, en skyldighet. Och då säger vissa ulema att det är wajib att säga yarhamukallah. Men alla alim, det finns lite olika åsikter i frågan. Men det säkraste är att man alltid säger. Ta med fråga. En person nyser och han säger inte alhamdulillah. Ska du säga yarhamukallah? Nej. Nej. Om han inte säger alhamdulillah, khalas. Då ska du inte säga yarhamukallah. Ska du lära honom? Ja. Nej. No. Men då säger ulema, om han redan vet, det här är zajr, yani han missar den här duan. Men om han är jahil, lär honom. Säg det sunna när man nyser att säga alhamdulillah. Och då ska jag göra dua för det. Taib. Och vissa hadither säger också att man kan säga alhamdulillah ala kulli hal när man nyser. Alhamdulillah ala kulli hal. Som det finns sahih i Tirmidhi. No. Ulema nämner också att när man nyser är det sunna att täcka ansiktet. Så att du inte bara nyser och sen det, mashallah, kommer bakterier på allihopa i rummet. Utan man håller för munnen och näsan när man nyser. Och samma sak när man gäspar, vad ska man göra för någonting? No. Man ska täcka munnen så gott man kan. Ahsant. طيب, den femte egenskapen, wa idha marida fa'udhu. Att om din broder blir sjuk så ska du besöka honom. Att besöka en sjuk muslim. Finns det någon belöning i det? Finns det någon belöning i att besöka en sjuk muslim? Ja, vilken belöning? Ja. Ja.
Är det någonting med 70 000 änglar?
Ahsant. Och du besöker honom på morgonen, så kommer 70 000 änglar. De gör dua för dig fram tills kvällen. Och om du besöker honom på kvällen, så gör de dua till dig fram till morgonen. Det finns också en annan belöning som nämndes, att man går som i paradisets trädgårdar på vägen dit och så vidare. Det finns mycket belöning, mashallah, i att besöka en muslimsk broder eller inte. Tayyib. En annan fråga här, och det är Om din broder är sjuk, men han inte är hemma. Han opererade ögat. Och han går här ute. Alltså. Är det honom man menar med hadithen? Eller menar man personen som är sängbunden? Som är hemma eller på sjukhuset? Vem menas? Den som är sängbunden. Följa'udhu. Besök honom. Om han är ute och går här och kommer till moskén, då är det inte att du går och besöker honom. Utan det är personen som är sängbunden på sjukhuset eller hemma. Det är honom som man besöker. Ta en annan fråga. Det här är en skyldighet jämt emot en muslim. Får man besöka en icke-muslim när han är sjuk? Här är juziarat al-kafir och omari. Naam, och shidalil. Vad är beviset? Ahsan. Rasul a.s. besökte sin judiska granne när han var sjuk. Och gjorde dawa på honom, mashallah, han accepterade islam. Och han besökte också någon annan släkting. Abu Talib. Abu Talib när han låg på dödsbädden. Och gjorde också dawa på honom. Så ulema säger att det är tillåtet. Ulema nämner också här att när man väl går för att besöka en sjuk person, vad är det då man ska göra för något? De säger att det är sunna att göra dua för personen. Taib. Man gör dua, Allahumma rabbin nas, adhib al-ba's, washfi anta shafi, la shifa illa shifauka, tahur insha'Allah, as'al Allah al-alim, rabbi al-akshir karima, yashfiaka. De här kända dua som finns i dua-böckerna. Eller bara generellt. Shafaka Allah, wala göra dig frisk och så vidare. Och de nämner också att man måste här väga upp besöket utmed vad personen vill. Vad den sjuka personen vill. Vad menas med detta? Att om du går och besöker den här sjuka personen och du vet att han har jätteont. Han orkar inte med besök. Han orkar inte prata. Han vill sova. Och så vidare. Är det då bra att du sitter kvar 2-3 timmar och sådana? Nej. Utan då gör du besöket kort. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gör dua för personen. Sen, ma salama, du går därifrån. Eller hur? För det är det som är bekvämast för personen. Om det däremot är en nära kompis till dig och han älskar att vara i ditt sällskap, han vill att du ska stanna flera timmar, stanna, sitt med din kompis. Och sen säger också ulema att man får kolla på personens tillstånd. Kanske personen behöver påminnas. Gör dua för personen, påminn personen om sabr när man drabbas av motgångar, påminn personen om att sjukdomar suddar bort våra synder. Idha ahabba Allahu 'abdan ibtala, Allah testar den han älskar, personen han älskar får motgångar och så vidare. Så att personen känner tröst. För ibland när man ligger där sjuk, man kan känna att allting är så svårt, allting är så jobbigt och så vidare. Så då behöver man få lite uppmuntran så att man mashallah blir stabil. Taib. Ja. Och sen den sista egenskapen som nämndes i hadithen, det var att om din broder dör så ska du följa hans begravning. Du ska följa hans begravning. Är det här wajib eller sunna? Om du säger obligatoriskt, det betyder att alla måste gå. Om någon dör i Örebro, alla muslimer måste gå på begravning. Fard kifaya. Ahsant. Det räcker med att vissa muslimer går. Om vissa muslimer går så behöver resten inte gå. Och beviset på det är också att när profeten al-Islam en gång satt i Medina så gick man förbi med janaza och han ställde sig upp och sen satte han sig ner. Så han gick inte utan sahaba gick. Taib. Vilket tyder på att alla inte behöver gå. Ja. Vad får man för belöning om man går på en janaza och gör salat över en janaza? Är det någon som vet? Qiratan. Ja, man får två qirat. Vad är qirat för någonting? Berg av hasanat. Hur stort berg? Som Jabal Uhud, mashallah. Som två Jabal Uhud i hasanat. Har ni sett Uhud? Berget utanför Medina. Där ser mashallah, jag tror det är 100 meter högt. Det är på övermarken, sen under marken också. Och sen flera hundra meter långt, mashallah. I hasanat. Subhanallah. Om du gör janaza, två qirat. Eller om du gör janaza, då får du namn, falahu qirat, afwan. En qirat om du ber. Och en till qirat om du följer med tills man begraver personen. Så två qirat. Mashallah. En väldigt enkel sunna egentligen. Och det är också subhanallah en fin sunna. För att besöka och gå på gravplatsen ger också dig någonting. Och det är att det påminner dig om nästa liv. Alla wa inni kad nahitukum an ziyarat al-qubur, alla fazuruha. Profeten Al-Islam brukade förbjuda oss från att besöka qubur, begravningsplatsen. Men sen tillät han. För han sa, för innan du väcker och kom bil äkhir. För det påminner er om nästa liv. Så att man går dit, man påminner sig själv om nästa liv. Man påminner sig själv om att jag kommer att dö. Eller hur? Rasul alaihissalam gick en gång på en begravning. Och han sitter vid graven. Och han börjar gråta jättemycket. Tills det, hadithen säger, tårarna faller ner på marken. Och så säger han, ya ikhwa li mithli hadha al-yawm fa'iddu. Mina bröder, det är den här dagen vi ska förbereda oss för. Den dagen då vi ska begravas. Är det inte så? Fakafa bi mawti maw'idatan. Så döden, som ulema säger, är tillräcklig som tankeställare. Så det är bra att man går på begravningar och påminner sig själv om att man själv kommer att dö en vacker dag. Now. Jag tänkte avsluta med att nämna några vackra ord som Sheikh Ibn al-Muflih nämner i hans bok Adab Sharia. Han har en bok om karaktär, mashallah, kanske en av de största böckerna om akhlaq och adab i islam. Tjocka volymer som handlar om al-adab och akhlaq. Han säger, وَمِمَّا لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ, att en muslim har vissa skyldigheter jämt emot en annan muslim. Han säger, أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ, att dölja hans brister. Det är också en skyldighet. Det beror att göra någonting fel. Han vill inte visa det. Skulle du gå och säga det till hela stan? Nej, dölj hans brister. Och inshallah Allah kommer att dölja dina brister. وَنْ يَغْفِرَ زَلَّتَهُ, vi ska också vara förlåtande jämt emot varandra. Det broder har gjort någonting fel, han säger, broder förlåt mig. Ska säga nej. Han säger, jag förlåter dig. فَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا, förlåt och överse. Vill du inte att alla ska förlåta dig? Du är förlåtande mot folk. Allah kommer att vara förlåtande mot dig. Och man ska också ha rahma mot sina bröder. Man ska acceptera deras ursäkter. Man ska också ge tillbaka yuruddu ghibatahu. Det är också en skyldighet som vi har. Om någon snackar skit om en broder till dig, säger den här killen, han är så, vad är din skyldighet då? Säga stopp, tyst, haram, taqillah, hala ghiba. Det är baktal, inte halal islam. Mycket fin egenskap att stoppa, jag vill sätta stopp för detta. Det finns mycket, mycket belöning i att skydda sin broders heder bakom ryggen. وَيَدِيمُ نَصِيحَتَهُ, och kontinuerligt ge sin broder nasiha. وَيَحْفَدْ خَلَّتَهُ, och man ska också bevara ens vänskap med sin broder. Man ska också bevara hans vimma, yani hans, vad kan man säga, heder som man har jämt emot honom. Och acceptera hans inbjudan. Acceptera hans gåva. Det är också en fin sak. Rasul alaihissalam sa, tahadu, tahabu. Ge varandra gåvor och ni kommer att älska varandra. Och kan Rasul alaihissalam la yuruddu al-hadiyya. Han brukade inte tacka nej till gåvor. För det ökar kärleken mellan muslimerna. Och han nämner många andra fina egenskaper. Så kortfattat, ja ikhwa. En muslim har 6 skyldigheter jämt emot en annan muslim. Som nämndes i denna hadith. Kan vi repetera dem? Vad var den första egenskapen? Om du träffar honom? Hälsa. Med vad? Med salam. Andra? Eller du behöver inte säga ordning. Besök honom när han är sjuk. Om han nyser, gör dua för honom. Någon annan här? Nasiha. Om han ber om råd, ge honom råd. Följa begravningen om han dör. En till. Acceptera inbjudan, ahsan. Och idha da'aka fa ajib, mashallah. Så 6 skyldigheter som jag hoppas att vi inshallah muslimer ska försöka kunna upprätthålla. Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, och vi avrundar här för idag. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.